Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ja, då hälsar vi alla lyssnare välkomna till fjärde avsnittet av podden Vi går till historien. Och mitt namn är Fredrik och mitt emot mig sitter...
Ulf Gemsjö, och vi ska nu återvända till den svenska forntiden. Ett fjärde avsnitt ska ju handla om vikingatiden.
Ja, det låter spännande. Vikingatiden är ju ett intresse som många ungdomar och barn har, och det hade väl jag också när jag var ungdom eller barn.
Så är det ju. Och under den vikingatiden som nu inleds, så är det svårt att hitta en rak rent längd. Men Ragnar Lodbrok, som vi pratade om förra gången, hans söner är en bra början. De delade faderns välde på så sätt att Björn Järnsida blev kung i Svea rike. Ivar Benlös tog över en del av det England där han vistas några år och planerat hämnden på fadern. Sigurd Ormöga härskade över Danmark och Vitsärk över en del av Saxen.
Vilka årtal pratar vi om nu?
Ja, från slutet 700-talet kommer vi in på 800-talet. Vikingatiden brukar ju räknas 800 till 1000-talet. Och som du antydde förut så är vikingatiden kanske internationellt sett det mest kända i svensk och nordisk historia. Inte minst i USA är intresset stort, och det finns ju mängder med filmer, tv-serier, böcker, tecknade serier, Haga the Horrible, Hagbard Handfaste, som behandlar denna epok.
Ja, det är väldigt våldsamt känns det ju som, att vi åkte och erövrade och slog ihjäl munkar och nunnor och hänsynslösa. Ja. Och det är väl tilltalande på något sätt.
Det är väl så. Och att Sverige var fruktat för nordmännens raseri och så vidare. Och i Sverige var nog intresset som störst under den så kallade göticismen i början av 1800-talet. En rörelse stark framförallt i universitetsstäderna Uppsala och Lund. Vi hade ju då förlorat Finland till ryssarna år 1809, och många tyckte att vi skulle återuppleva vikingatidens machoideal med tappra och dödsföraktande män. De ledande författarna skrev dikter och romaner med detta motiv. Erik Gustav Geijer sammanfattade det svenska mansidealets två sidor i två dikter. Odalbonden, som handlar ju om den svenska trygge bonden, och vikingen, den äventyrlige järve entreprenören. Esaias Tegnér skrev den omåttligt populära Fritjofs saga, där han försökte härma den isländska litteraturens sätt att skriva. Den var obligatorisk läsning i svenska skolan i 150 år innan kulturskymningen inleddes i slutet på 1960-talet.
Med kulturskymning menar du att det här idealet att vara hänsynslös inte längre skulle ges företräde?
Med kulturskymning menar jag att de gamla klassikerna gick förlorade. och den traditionella allmänbildningen som ju hade funnits redan i folkskolan och lärts ut där under många år. Från slutet av 700-talet och till början av 1000-talet som sagt pågick oavbrutet vikingatåg i öster, väster och söder. Att färdas på vatten var ju naturligt för våra förfäder. I Sverige och Norge får man på floder, sjöar, vikar, fjordar, i Danmark i sunden. Svenska vikingar får ju så mycket att gärna i österled, danska och norska vikingar i västerled. England och Irland var ju vanliga mål i väst. Vikingatiden brukar sägas ha inleds år 793 med plundringen av klostret Lindisfarne i norra England. Island grundades av norska vikingar som var missnöjda med att Harald Hårfager la under sig hela Norge på 800-talet. Och en av de här hette Erik Röde. Han fortsatte västerut och kom till världens största ö som var täckt av is. Men vid stränderna växte det lite gräs och några dvärgbjörkar, så han döpte då ön till
Grönland.
Som kan ju verka lite oegentligt namn. Och det var Eriksson Leif Eriksson som kom till Newfoundland, till Amerika, som vikingarna kallade Vinland. Ett halvt årtusende före den här sjömannen från Genoa så slängde i väggen Christopher Columbus. När de danska vikingarna klev i land på den engelska östkusten år 865 bestod landet av fyra kungadömen. East Anglia, Northumbria, Mercia och Wessex. Vikingarna hade ju härjat här många gånger tidigare, men det här var första gången som en regelrätt vikingaarmé landsteg för att erövra mark. I de anglosaxiska krönikerna kallas hären för The Great Heathen Army, den stora hedniska armén. År 873 splittrades hären i två delar. Den ena gick till staden York, som var ett centrum för vikingarna i England, och den andra gick söderut, men besegrades år 878 av Alfred den Store, som är något av Englands grundare, något av Englands Gustav Vasa, Alfred the Great. Men de danska vikingarna skulle finnas kvar länge. Den danske vikingakungen Sven Tveskägg, sonen till Harald Blåtand, känd från Röda Orm och döpt till kristendomen år 960, och sonson till Gorm den Gamle, Gorm den Gamle, som anses ha enat Danmark. Han styrde över England och efterträddes i sin tur av sin son Knut den Store.
Så man kan sammanfatta det i att avancemanget slogs ner, men de trycktes inte bort från England helt, så att säga.
Nej, inte alls, utan Sven Tveskägg och Knut den Store, de regerade över den del av England som under några decennier i mitten av 1000-talet kallades Danelagen, det vill säga England, där den danska lagen gällde.
Och det var i norra då, norra England?
Ja, snarare i östra, sydöstra England, Danelagen.
Okay.
I slutet av vikingatiden övergick plundringarna till erövringar av områden alltså. En del vikingar for vidare söderut till Frankrike. Den franske kungen gav hövdingen Rolf en bit land i norr som ju fick namnet...
Det måste vara Normandie.
Just det, nordmännens land, känd från D-dagen i andra världskriget. Rolf var ju så stor och tung att ingen häst orkade bära honom, men för att han inte skulle känna sig kränkt och exkluderad från de andra hövdingarna som alla hade hästar, fick han också en häst som han fick leda bredvid sig.
Men inte köpt en elefant.
Ja, det var kanske naturligt med en häst. Rolf fick gå mycket, så han fick tillnamnet Gånge Rolf. Nordmännen och fransmännen i Normandie smälte så småningom samman till ett folk. Och en normandisk hertig var ju Wilhelm som vann det berömda slaget vid
Hastings.
Just det. The Battle of Hastings 1066. Och där betog han över England med tillnamnet erövraren William the Conqueror.
Men då fanns det alltså lite vikingar kvar där i England 1066.
Ja, det är alldeles riktigt. Då fanns det de här danska vikingarna kvar där. En del västerledsvikingar kom ännu längre och gick på vinprovning neråt Bordeaux och Saint-Emilion, for via Lissabon, Sevilla, Cordova, sen genom Gibraltar sund som de kallade Nörvasund. Köpte slavar i Blåland, det vill säga Marocko, som sen såldes bland annat i Irland. Man åkte på medelhavskryss till Lombardiet, Langbardaland, besökte Pisa, Sicilien, Sikelö, där vikingaättlingar med namnet Roger senare kom att regera. Men i allmänhet så grundade vikingarna inga kolonier utan snarare handelsstationer, ungefär som portugiserna på 1400- och 1500-talen. Det gällde både de danska och norska i västerled och de svenska som for i österled. Däremot var de duktiga på att låta sig assimileras. I Normandie och i Ryssland är ett sentida exempel på denna nordiska assimileringsförmåga har vi ju i USA under 1800-talet, där ju invandrade skandinaver i allmänhet lyckades bra.
Minnesota och sådär. Men jag bara tänkte att det låter ju som nordiska vikingar ändå var en slags kraft att räkna med under 1000-talet och runt. Men det som skilde mest var alltså att de var hedningar just, att de inte var kristna helt enkelt. Var resten av Europa kristna då?
Ja, det är ju riktigt. Och när nordmännen blev kristna, det var ju en av anledningarna till att vikingatiden då upphörde. Och sen att det gick så bra, vikingarna mötte inget direkt motstånd. Deras båtar var genialt konstruerade, de var segel vilket gjorde att de vågade sig ut på haven. Man kan kanske jämföra med användandet av ångfartyg under 1800-talet. I båda fallen kunde man med en ny typ av båtar bege sig till nya kontinenter. Vikingafartygen var snabba, gick i 14-16 knop, oceangående samtidigt som de var utmärkta landstigningsbåtar. Det var trångt ombord. Visserligen var de ofta 30 meter långa men bara 5 meter breda. Och där skulle 70 man få plats. Ibland fanns det även hästar ombord. Vikingarna åt torkat, saltat kött och drack mjöd och vatten. På vissa skepp fanns kokmöjligheter med grytor som hängde i kedjor. Som dåtida marinsoldater strömmade sedan vikingarna i land och kämpade med dödsfrakt in i döden. Alltså en död i strid, det betyder ju direktbiljett till Valhall. Man kan jämföra med inställningen hos de japanska kamikaze-krigarna i andra världskrigets slutskede. Eller med dagens självmordsbombare, mord och våld som såg som något positivt. Även raggningsmetoderna var något brutala. En dåtida vers lyder: i Valan tog jag mig en mö. I 3 dagar grät hon och så blev hon nöjd. Och så stod vårt bröllop med lekande fröjd uppe på havet.
Ja, det är ju vidrigt förstås.
Ja, ja.
Men onekligen bra soldater kanske.
Ja, när det gällde de här brudroven skulle kanske dagens MeToo-kampanj ha något att invända. De svenska vikingarna for som sagt i österled. Kvinnor och barn fick stanna hemma. Genom Finska viken uppför floden Neva över den stora sjön Ladoga, genom nya flod- och sjöfärder till ett område där man grundade ett rike, Gårdarike, med Holmgård, Novgorod, som huvudort, där vikingahövdingen Rubrik härskade mellan åren 862 och 879. Den berömda källan till detta kallas Nestorskrönikan, som skrevs av munken Nestor i grottkloster i Kiev i början på 1100-talet. Det finns en släktkoppling mellan Rubriks ett och Romanov som ju kom till makten i Ryssland 1613 och behöll den till revolutionen 1917. Fast egentligen försvann Romanov som tsardynasti när Katarina den stora blev kejsarinna, men det är en annan historia. Vi kommer förmodligen inte att säga när kronprinsessan Victoria blir drottning att vi byter dynastin Bernadotte mot dynastin Westling. Själva namnet Ryssland kom ju enligt en teori vi gärna tar till oss från Roslagen, alltså Upplandskusten. Namnet Roslagen har med ro och roddarlag att göra. Samma ord är bakgrund till namnet på Sverige i Finland, Ruotsi. Det finns ju i Ryssland också många typiska ryska namn som har sitt ursprung från svenska vikinganamn. Oleg kommer från Helge, Olga från Helga, Igor från Ingvar och så vidare. Tilläggas bör kanske att alla moderna ryska forskare inte är lika övertygade om att namnet på deras land har denna svenska roslagsbakgrund.
Nej, då har de egna så att säga teorier om det där.
De har egna teorier, men de finns ingen anledning att ta upp här. De svenska vikingarna fortsatte söderut till Kiev som blev Rysslands första huvudstad och via floden Dnieper till Svarta havet och vidare ända till Kaspiska havet där de träffade på araber. Araberna kallades här saracener och vikingarna kallade deras land Särkland. Araberna blev imponerade av dessa vikingar. En författare skrev: aldrig har jag sett resligare människor. De är höga som palmträd, rödkindade och ljushåriga. Vikingarna och araberna inledde en livlig handel. Vikingarna sålde pälsar, slavar och vapen och fick betalt i silver. Och med silvret köpte vikingarna salt, tyger och vapen i Västeuropa. På detta sätt spelade vikingarna en stor roll i handelsutbytet mellan araber och västeuropeer. På Gotland har man hittat 52 000 silvermynt från kalifatet. Vikingar från Gotland var i stor utsträckning just handelsmän och hade en dominerande ställning när det gällde handeln ända till Hansan tog över. Gotland hade också en självständig ställning, nästan som en form av en egen handels- eller bonderepublik. Gotlänningarna erövrade inga områden. Det var svearna som sysslade med det. Vi har ju apropå handeln med araberna många ord från arabiska i vårt språk som alkov, algebra, abbasid, tambur, siffra och så vidare. En lite lustig person kan man kalla för en kuf. Har du hört det?
Jo, det är många som har sagt till mig genom åren.
Att de har träffat på oss alla. Uttrycket kommer från staden Al-Kuf utanför Bagdad. Ja, vissa vikingar de kom ju ända till Jerusalem, alltså Jerusalem. Känt är ju att stora och ståtliga vikingar tog tjänst som livvakter, så kallade väringar, hos den östromiska kejsaren i Konstantinopel. En stad som vikingarna kallade för Miklagård, den stora borgen. Väringar ska betyda edsförbundna. Grekerna kallar de dock de yxbärande barbarerna från Thule. Östrom, även kallat Bysans, hade ju uppstått när romarriket delades år 395. Västrom försvann redan 476 då den sista blott 19-årige kejsaren avsattes i Rom. Han hette symboliskt nog Romulus Augustus, alltså som den första och den största skulle man kunna säga. Om Västrom alltså bara existerade i mindre än 100 år kom Östrom att finnas kvar i mer än 1000 år. Det var först 1453 som turkarna intog stan som då var världens största stad och som då förvandlades från att ha varit en kristen stad och centrum för den grekisk-ortodoxa kyrkan till en muslimsk. Grekisk-ortodoxa kyrkans högkvarter flyttade då till Moskva som kom att kallas för det tredje Rom.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men nu tillbaka till vikingarna. Ett krav från den östromerske kejsaren på de anställda vikingarna var att de skulle vara kristna. Och för att locka dem att skippa Oden, Thor och kompani fick de en vit skjorta när de döptes. En del vikingar hade många vita skjortor i garderoben. De lät sig döpas varje gång de kom tillbaka till Miklagård.
Vilket tyder väl på att de inte riktigt hade blivit kristna då kanske.
Ja, de kanske var mer intresserade av att utöka sin garderob. Att härskare har livvakter från främmande folk är inte ovanligt. De kanske anses mer pålitliga. De har ju inte någon koppling till eventuella maktstrider kring den härskare de tjänar under. General Franco omgav sig med marokkanska livvakter. Engelska härskare hade gurkasoldater från Nepal. Jordanska kungar har haft livvakter från Centralasien. Och bland svenska kungars beskyddare fanns för påtagligt många från Finland. I den berömda Hagia Sofia.
Jag hade också tagit den från Finland, tror jag. Nej, men det känns tryggt.
Absolut.
Att ha en finne.
Ja, de är duktiga på att försvara. Säger oss en härskare. I den berömda Hagia Sofia, en kyrka som förvandlades till moské när turkarna stormade in, finns ett berömt klotter med runor på väggen. Och de är skrivna av en tidig föregångare till dagens turister som inte kan låta bli att skriva sitt namn vid historiska monument. Elisabeth var här och liknande. Runor hittar man också på ett av Venedigs berömda stenlejon. Lejonen kommer ursprungligen från Piraeus i Grekland. När vikingarna var ute och handlade och plundrade skötte kvinnor gårdarna på hemmaplan. Utan kvinnornas ansvarstagande hade det inte blivit några vikingatåg. Den nordiska vikingkvinnan hade en stark ställning. Men till sin hjälp hade hon många trälar. Man räknar med att 20% av befolkningen som sammanlagt uppgick då till cirka 200 000 personer bestod av dessa trälar. De kunde säljas, bytas, stjälas, offras. De rekryterades från krigsfångar, brottslingar, barn till trälar och mycket fattiga personer som frivilligt lät sig bli trälar. Trälväsendet avskaffades först av Magnus Eriksson 1335. Ett kristet människosynsmotiv fanns väl där, men också ett ekonomiskt. Trälarna blev nämligen dyra att hålla liv i och i synnerhet under vinterhalvåret då de inte gjorde mycket nytta. Att kunna behandla sina trälar och sina tjänare lite hur man vill är ju faktiskt en tradition som varit i seglivet. Husbondeaga avskaffades först 1920. För att mildra nordmännens raseri, aferore normanorum libranos domine, som mammorna på kontinenten bad om tillsammans med sina barn, gjordes försök att få vikingarna att byta religion från den våldsbejakande asaläran till den mjuka, vänd andra kinden till, älska dina fiender, kristendomen. För nordmännens raseri bevar oss milda herregud. Ja, det här var inte lätt. Asaläran hade en fast förankring med Gamla Uppsala som centrum. Kungarna som vi nämnt var lite av prästkungar. De styrde också över religionen, alltså som kaliferna som ju hade både den världsliga och den andliga makten. Ja, det finns väl idag inte några direkta motsvarigheter. Möjligen kan Saudiarabiens kungar sägas ha ett starkt inflytande över både staten och religionen. Vart nionde år skedde en stor offerhögtid i Gamla Uppsala i det stora templet där det fanns statyer av Oden, Thor, Frej. 9 stycken av manskön, både människor och djur, offrades där vart nionde år. Hästen hade en speciell ställning och det här ledde väl kvar under kristentid. Alltså många har ju än idag en misstänksamhet mot att äta hästkött. Det som Ica Maxi kallar hamburgerkött sägs ju kunna vara just hästkött.
Jo, det stämmer. Men det här templet, vet man var det låg och hur det såg ut? Och, alltså, du
ja,
sa att...
det låg i anknytning till de här 3 kungagravarna som vi inledde vår podd med.
Just det.
Samtidigt som det här offrandet pågick sjöngs enligt historikern Adam av Bremen skamliga sånger som han skriver. De nordiska gudarna, de påminner ju en del om de grekiska som ju också blev de romerska. En del är dödliga, men framförallt har de många mänskliga fel och brister och i allmänhet en begränsad makt. Ödet spelade en större roll än gudarna. Människooffer var heller inget ovanligt, det förekom även under forntiden i grekiska och bibliska kulturer. Även offer av närstående för att blidka gudar. Du kommer ihåg Agamemnon, han offrar ju sin dotter Ifigenia för att få vind, god vind till krigståget mot Troja. Och Abraham, han är ju beredd att offra sin son Isak när han i sista sekunden får kontraorder av Gud. När det gäller dödsriket finns ju likheter med islam. Valhall, dit man kom om man dog i strid, var ju en slutstation enbart för män. Och det var ett jättelikt hus med 140 dörrar där 800 män kunde stå i bredd. Man åt fettdrypande fläsk och blev omhändertagna av sköna valkyrior. Likheten med muslimska självmordsbombares visioner finns ju där, bortsett då från det här med fläsket.
Ja, just det. Ja, det är en stor skillnad. Men det är helt enkelt en slags mansdröm då, lite barnslig mansdröm att äta och dricka och ha kvinnligt sällskap.
Mm, så är det ju. Det mest kända missionären är ju Ansgar, trots att han faktiskt misslyckades med att omvända de svenska vikingarna. Han var inte tysk som man kanske kan tro, utan kom från Amiens i Frankrike. Efter att ha förlorat båda sina föräldrar så blev han munk vid 13 års ålder. Och år 829 så blev han skickad av Ludvig den Fromme, kejsaren Karl den Stores son, till Sverige. Den då 28-årige munken blev plundrad på vägen men lyckades komma fram till Birka på Björkö i Mälaren och träffa kung Björn på Håga, som var en sonson till Björn Järnsida, alltså en sonson till Ragnar Lodbrok. Efter Björn Järnsida hade hans son Erik Björnsson regerat och sen denne son Anund Uppsale, som alltså i sin tur efterträtts då av sin bror Björn, som tog emot Ansgar och faktiskt själv hade önskat att få besök av missionärer. Många besökande missionärer kommer att känna sig ovälkomna i och med att de slogs ihjäl. Detta slapp dock Ansgar att få uppleva. Och vid sin hemkomst gjorde Ansgar karriär och blev så småningom ärkebiskop i Hamburg. Innan han drog sin sista suck i Bremen besökte han faktiskt Birka en andra gång år 852 och mottogs då av Björns son och efterträdare Olof i Adelsö, som till och med gav honom gav en tomt i Birka för att han där skulle kunna uppföra en kyrka. Men senare missionärer skulle ju lyckas bättre, som engelsmannen Sigfrid som kom att döpa den första kristne kungen Olof Skötkonung. Men där är vi ju inte riktigt än. För att återvända till en osäker regentlängd så kom Olof i Adelsö att efterträdas av sin brorson, Anund Uppsales son Erik, med det originella tillnamnet Väderhatt. Det sades att han med sin magiska hatt kunde styra vinden genom att vrida hatten i önskad riktning. Det måste ha varit en förträfflig egenskap, framförallt i sjöss, där man ju gärna vistades vid den här tiden.
Ja, slapp offra sin dotter för bra vind.
Exakt, det har du alldeles rätt i. Ja, hade SMHI funnits hade han ju haft en given utkomstmöjlighet där förmodligen.
Ja, men då, SMHI hade inte behövt att existera.
Och nu över till Erik Väderhatt för dagens väderrapport. Ja, det är sant. Erik Väderhatt, han lär ha dött år 882, varvid hans son Björn i Uppsala styr in på 900-talet. Och efter ytterligare tre generationer är vi så framme vid den Erik Segerkäll, som även de mest seriösa och källkritiska historiker kan acceptera som den första i en regentlängd som leder fram till Karl den 16 Gustav. När länderna i Europa började organisera ett effektivare motstånd och det arabiska silvret började ta slut och därmed handeln med araberna och dessutom kristendomen började vinna själar, så var det slut på vikingatiden. Författaren Alf Henriksson sammanfattar det på följande fyndiga sätt. Väringarna kom tillbaka till käringarna och återgick till näringarna.
Ja. Bra samt.
Ja, därmed lämnar vi vikingatiden och nästa spännande avsnitt, då ska vi prata om hur en utdelad örfil ledde till ett stort berömt sjöslag bland Nordens samtliga tre kungar. Och också återvända till missionärer och kristandet, dopet av den första svenske kristne kungen. Så tack för att ni har lyssnat idag och mycket välkomna tillbaka till det femte avsnittet.
Tack!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.